Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Så tredje söndagen i våran serie Lär oss att be. Och igår uppmuntrades jag nu när ungdomarna skulle ha lovsången. Och det kanske var lite kompisar här. Att jag skulle anpassa predikan så att ni hänger med. Och jag trodde inte att det här var en lysande idé, men jag gick igång lite grann igår kväll. Så nu kommer några inspel om bön till alla er coola kids. Alltså det är en dålig idé, men jag kör. Show. Det betyder hej. Jesus säger att målet för din bön inte ska vara att andra ropar slay. För att du är så hängiven. Alltså slay betyder extremt bra. Bön handlar inte om att du ska ha en massa main character energy. Utan det sätter Gud i centrum av ditt liv. När du ber ska du veta att Gud är på din sida. Han är inte som en brä som du behöver tjata hål i huvudet på. Utan han förstår din situation. Och han har lust att hjälpa dig. Det går sådär va, men jag fortsätter. Därför ska du inte vara en simp. En fjäskande person för er som behöver översättning. Du får komma till Gud som du är med allt det du har. Du behöver inte fjäska för honom. Säg som det är bara. Och Gud kommer aldrig ropa cringe när du bestämmer dig för att be. Även om du tänker att du famlar efter orden och inte riktigt vet vad du ska säga. Du är inte pinsam när du ber. Det är bra. Hej! Fick ni med allt nu? Your kids in the house! Jag tycker ändå det går rätt bra nu. Jag känner att jag växer in i det. Jag sa igår när jag fick det här tipset att det är en riktigt dålig idé. Alltså, men... jag sa till de andra, den enda som kommer att cringe i det här huset idag, det är jag. För Håkan, du snackade inte vårt lingo. Ja, det var gammalt. Det var gammalt, lingo. Chilla, Godzilla. Jag lovar att sluta om ni inte gittar nu. No cap. Det betyder att jag ljuger inte. Men vi får se om jag kan hålla mig från fler connections här idag. Alltså så dåligt. Men det var ändå en del sanningar i det jag sa. Så om jag inte har tappat alla, Lukas 11. Så säger Jesus några viktiga saker om bön. Bland annat en del av de här sakerna jag har refererat till nu. Och han säger bland annat så här, be så ska du få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Jesus lär ut någonting och han ger de där riktigt löftesrika orden. Att ja, men be så ska du få. Men när vi läser det här så kan det ju vara lätt att tänka. Stämmer verkligen det Jesus säger här? För jag har ju bett om saker som jag inte har fått. Så det verkar inte vara så som att det är lika med att vad vi än ber om, vad vi än sätter ord på, så är det som att Gud ger ett allmänt löfte till oss att få precis det vi pekar på, det vi vill, det vi önskar. Det är inte lika med omedelbar leverans av saker. Även om hans längtan är att göra det som är bra för oss, så vet ju du och jag att vi har varit med i situationer där vi har bett om saker som vi förstår som bra för oss, som ändå inte har hänt, eller hur? Och de här orden, när Jesus säger det här om bön, det knyter för mig an till den här frasen i Vår Fader, där han lär ut att låta hans rike komma, att be om det. Och Jesus vill framförallt måla bilden för oss att när vi kommer till Gud, som Carina predikade om förra veckan också, så möter vi en Gud som vi får se är på vår sida. Han är som en förälder i den bemärkelsen att han vill ge det bästa till oss. Och vi som är föräldrar och har fått vara det i den här tiden, vi vet att vi försöker göra det bästa för våra barn. Om vi är normalfuntade så vill vi göra det som är bra för våra barn. Och till och med vi, trots våra brister och svårigheter och våra olika trasigheter, så försöker vi göra det bästa av det vi har möjlighet att göra. Och så säger Jesus i några ord lite senare att ja, men Gud är mycket mer än så. Om vi förstår att ge våra barn goda gåvor och det som är bra för dem, hur mycket mer ska inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och här börjar vi ana att den där bönen som Jesus säger alltid kommer bli besvarad har med hans närhet att göra, tänker jag. Att när vi kommer till Gud och säger, jag vill komma nära dig, jag vill förstå att du är närvarande i mitt liv och bär upp allt, att jag inte står här själv. Ja, men Gud kommer alltid svara på den bönen genom att ge helig ande sin egen närvaro, hjälparen som han beskrivs som i Johannes evangeliet, den som är vid vår sida. Han lämnar oss inte ensamma, han kommer vara där mitt i våra liv, även i det som är prövande och svårt. Även när vi inte förstår varför det blev så här. Den bönen kommer Gud alltid att svara på. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Du möter en Gud som är där. Kanske inte alltid blir som vi önskar och vill. Och det är vi ju alla här inne väl medvetna om, tror jag. Men vi möter en Gud som visar sig vara närvarande med sin hjälp, med sitt liv. Och det här knyter an för mig just den här frasen i Vår Fader. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Inte nödvändigtvis att jag förstår vad som är Guds bästa vilja. Orden när vi ber dem öppnar upp för en ödmjukhet. Att vi inte har koll på allt, men vi lämnar över våra liv, våra brister, våra behov, det vi längtar efter, det vi ser som trasigt och trassligt i våra egna liv eller i andras liv eller i våran värld, på den stora arenan, till Gud och säger, låt det som är i himlen, det som är ditt goda få ta plats här mitt i det som är min vardag, mitt i det som gör att jag får ont i magen en vanlig vecka inför olika situationer, kanske människor eller lägen jag står i livet. Eller det jag får ont i magen för som har drabbat andra, som är den här empatin som slår in i mitt liv. Det jag bara längtar efter. Gud, låt du komma med din godhet in i detta. Vänd på de här svåra, trassliga, trasiga situationerna. Hos mig, hos andra. En av de texterna i Nya Testamentet som tar upp en hel del saker om bön är just faktiskt den brevet som Bibi refererade till här i sitt vittnesbörd, Jakobsbrevet. Och Jakob, han skriver med ganska så här kärva ord. Jag gillar den här texten. Han är så här tuff liksom i det han säger. Och så säger han en hel del om bönens betydelse. Och det problemet som han har framför sig när han ska skicka sin text till församlingar att läsa, det är att han har börjat se att människor som tror, separerar sin tro, det de tänker om Gud som barmhärtig, kärleksfull, god, tålamodig, allt det vi vet att Gud är. Man separerar det och låter det vara liksom en plats av tillbedjan och tillhörighet och övertygelse här inne. Och med orden man kanske säger och i gudstjänsterna när man firar. Från det som har med livet att göra när man möter andra människor och tar sig an andra situationer i det man säger till andra och gör mot andra. Och så tänker man, ja, men den där barmhärtigheten och tron, den gäller mig och Gud. Det är något fantastiskt jag är glad för. Jag tror det verkligen. Men det visar sig inte i vardagslivet. Och han är skarp när han säger att så här får det inte vara hos er. Det kan inte komma lovsång från samma mun som det kommer förbannelser, säger han i det tredje kapitlet. Att vi lovsjunger och tillber och är kärleksfulla och sen bara uttrycker hat. För Gud är välsignelse. När vi välsignar Gud i våran sång gör vi ju det för att han har välsignat oss och visat sig närvarande. Ja, men hur kommer det sig då att när vi möter andra så uttalar vi hat, förbannelser, istället för det som är deras bästa från Gud över deras liv? Så han är ute efter att leva det, och han säger det så här i början av sitt brev. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet, alltså vad Gud vill oss människor, men inte gör vad det säger, liknar en man som tittar sig i en spegel, ser sitt ansikte och går därifrån och strax glömt av hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Så när vi möter Gud, när vi kommer i bön, när vi kommer i tillbedjan, verkar vara Jakobs idé, så skulle det är som att se sig själv också i en spegel. Vi får syn på oss själva, vad våra liv är någonstans. I mötet med en barmhärtig Gud så får jag syn på mitt liv inte präglas av barmhärtighet mot en annan människa. Eller om jag har svårt att ta emot Guds kärlek till mig själv. Jag får syn på det när jag är i bön. Det är som en spegel att lyssna till vad Gud har att säga. Så när jag läser evangelierna och läser om Jesus så är det som att det visar också vem jag själv är. Och det där skulle leda till en längtan efter att se, ja men Gud, så som du talar in i mitt liv nu, om dig själv och om livet, det vill jag ska prägla det jag gör i min vardag. Och så säger Jakob så här i det andra kapitlet. Jag hittar en ny översättning. Mina tjobre och gäris. Gör inte skillnad på människor. Jag kunde inte låta bli. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, tänk om det i er synagoga kommer in en man, en grisch som flexar, med guldringarna på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för en finklädd och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige ställer där borta eller sätter på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte skillnad och fäller orätta domar? Hör på mina kära. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Så Gud vill forma fram en annan blick när vi tillhör honom och möter honom. Som får sådana här praktiska konsekvenser i hur vi betraktar dem vi får runt omkring oss i våra liv. De som är på andra sätt än vad vi själva är. För det är ju alla andra människor, eller hur? Mer eller mindre annorlunda än oss själva. Och här sätter Jakob också fokus på det där nära. Om du har en bror eller syster som är utan kläder och saknar mat för dagen, så hjälper det ju inte att någon säger gå i frid, håll i varma och ät i mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver. Och så är det också med tron i sig själv. Utan handlingar så är den stendöd. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar, säger Jakob. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Alltså jag ska visa med mina handlingsmönster att tron, att Guds närvaro inte bara är ord för mig utan det har visat sig i mitt liv. Och när jag läser de orden så tänker jag, kanske flera av oss, vi hoppar till lite grann här, för det är så utmanande. Vem av oss kan säga det så frimodigt som Jakob gör i sitt brev? Kolla på hur jag lever mitt liv så ska jag med det verkligen visa dig vad tro är för någonting. Är det så du känner när du ser dig i spegeln? Eller när du gick upp i morse? Ta mig som exempel! Är det flera som kände så när ni borstade tänderna i morse? Idag går jag in som exempelgivare på vem Gud är med mitt liv. Bara att se på mig så fattar du vad tro handlar om. Nej, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Men det utmanar mig och vill ta mig i en riktning att förstå att det som jag säger om Gud, det ska också ta plats i min vardag. Det ska inte bara vara ord. Det ska få liv hos mig. Och min längtan drar sig precis den riktningen som Jakob pratar om. Ja, men det är klart att jag vill att när jag möter människor i min vardag, om det är de jag lever tillsammans med, alltså Malin och så. Någon silverfisk såg vi häromdagen också. Lever tillsammans med oss. De som lever tillsammans med oss på hemmaplan eller de jag möter i min vardag, om det är nere på skolan, på ALT eller om det är när jag går till affären eller det är mina grannar som jag stöter ihop med i området. Att det ska vara i någon form av takt. De vet ju att jag är kristen. Jag jobbar ju på en teologisk utbildning. Så då. Men grannarna vet ju om det. Att det skulle spegla sig i mitt liv, i mitt möte med dem, när jag pratar med dem, när jag hälsar på dem, när jag tar upp saker som irriterar mig med dem. Vilket jag har gjort emellanåt. Skällande hundar och tonårsfester. Jag är liksom mer och mer gubbe i livet. Att det också ska säga någonting i mötet och i samtalen vem Jesus är. Hur Jesus är. Ja, de här orden från Jakob sätter blick på mitt eget liv. Att Gud vill också låta min blick, mina ord, mina vardagshandlingar präglas av vem Gud är. Och då talar Jakob väldigt starkt om bön. Han säger så här: varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Att be illa. Ja, men det finns ju en skillnad på begär och behov. När Jesus lär ut vår fader som vi får med oss som en rytm för våran bön så ingår ju att be för bröd på bordet. Att vi behöver liksom vårt dagliga bröd. Ja, men det är klart att vi vänder oss till Gud med hela livet om våra behov. Av omsorg, av trygghet, av mat. Så behov är inte det som Jakob säger är den felaktiga drivkraften att komma till Gud med. Utan begär handlar ju om där jag bara ser till mig själv och inte har blick för någon annan än mitt eget. Och vi var några som igår sa det här att du kanske också har hört det att ibland så kan vi som har mat, kläder, husrum, pengar på kontot säga att vi inte har råd, att vi är fattiga. Fast vi inte alls är i närheten av att vara fattiga. Men det vi ger uttryck för när vi säger att jag är fattig liksom, fastän jag har allt, det är ju att vi inte har råd att köpa exakt allt det vi önskar eller begär. Och här pratar Jakob om de här makterna som finns i vår värld, världen. Och säger att det står i fiendskap mellan vad Gud säger många gånger. För vi lär ju oss att tränas i våran tid. Det är ju så uppenbart att allt det som du vill ha ska du ha rätt till. Och allt det du vill peka på ska du få. Och bara du anstränger dig kan du uppnå det. Du kan bli vem du vill och vad du vill och tjäna hur mycket du vill. Och få allt det du pekar på. Och när du lyckas så kan du ge dig själv en klapp på axeln och beröm för att du var så duktig. Och det är klart att det är bilden av Gud som jag drar in i min bön och säger, nu ska Gud vara min betjänt in i mitt liv. Så säger Jakob, nej men sån är inte Gud. Det är inte bön. Det är att be illa. Be om att hans rike ska komma, om att du ska få det du behöver. Men låt inte allt det du begär styra din längtan eller alla de kraven som målas upp i vårt samhälle att vi har rätt till ska styra all din längtan. Utan få fatt på det som är sann bön och då landar Jakob in i det att möta Gud. Han beskriver Gud som en Gud som svartsjukt söker åt sig det liv han har låtit bo hos var och en av oss. Och när det här skaver och krockar med varandra så ska vi veta att Guds nåd är mycket större än våra tillkortakommanden. Men Gud låter oss inte stå kvar i högmod där vi tror att vi klarar livet på egen hand. Utan han säger, de ödmjuka visar han nåd. Alltså vi ställs inför ett val, säger Jakob, när vi upptäcker det här hos oss själva. Att begären sliter och driver oss framåt i en riktning bort från Gud. Det är att ödmjuka oss och säga, Gud, jag vill lära mig vad bön handlar om. Jag vill lära mig vad det handlar om att stanna upp inför dig och låta dig tala in i mitt liv. Jag vill böja mig alltså under dig, Gud. Och då får jag kraft att stå emot det som är det djävulska runt omkring mig. Det som vill trycka på och säga andra berättelser än Guds berättelse. Så Jakobs uppmuntran till bön är att närma sig er Gud så ska han närma sig er. Det är alltså inte kört för dig och mig när vi märker att vi är på väg åt fel håll. Eller att begäran är det som styr alla våra böner. Utan Gud öppnar vägen att stanna upp och komma nära honom, närma sig honom, vara hos honom och ge plats för vem Gud är. Och stanna där tillräckligt länge för att se vad han vill vara för oss. Att hans helige ande kommer nära och visar sig vara närvarande. Och många gånger behövs det lite tid för oss att börja upptäcka det. Nu har Jakob varit kär genom nästan hela brevet. Och så slutar han i uppmuntran om bön. Så jag måste ju ändå läsa det. För där säger han några glimtar vad det innebär att be rätt. Att inte be illa utan att be om att Guds rike ska komma nära. Och låta det som är i himlen hända här på jorden. Och så här skriver han i det femte kapitlet. Får någon av er lida ska han be. Så när du har det svårt, be. Är någon glad? Sjung psalmer av glädje. Är någon av er sjuk? Kalla till er de äldste i församlingen så ska de smörja den med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och hans syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft. Och gör därför stor verkan. Be för varandra. Ta omsorg om varandra. Berätta när det är svårt. Dela livet med varandra. Och när du har gått fel. Men ta tag i någon och säg som det är. Och be om bön. Och förbön för det. För Gud är i sin nåd mycket större än det som är dina tillkortakommanden. När vi startade den här serien för ett tag sedan nu. Det är tredje veckan. Så startade vi upp att var och en av oss kunde stanna lite och fundera över vad är min bön idag? Hur ser det ut och vad längtar jag efter? Vi skickar med några frågor hem den gudstjänsten. Så har du fått syn på något kring din bön som har väckt din nyfikenhet där du vill fördjupa dig eller skapat någon längtan i bön den senaste tiden? Det som är viktigt tar vi på något sätt tid för. Blir Gud viktig för oss och vi vill ta tid för att också närma oss honom. Och kanske har det lett till någon förändring för dig. Eller att du har undersökt något nytt eller blivit nyfiken på att testa bön på andra sätt än hur du hittills har bett. Tillsammans med någon eller på egen hand. Och på hemsidan under Får vi föreslå har vi sedan många år flera tips och idéer hur man kan gå bönepromenader, en text om det och lite andra idéer om att skriva andlig dagbok och frälsakransen som man kan buda hem från nätet. Och kanske en enkel bordsbön i samband med att du äter varje dag för att påminna dig och dem du är tillsammans med om att allt det du har på ditt bord får du tacka Gud för. Och när vi börjar utforska bön så kan det vara svårt att hitta orden om vi ska alltid formulera oss själva. Och därför har vi ju hjälp av också andras formuleringar av bön. Och den första vi lär oss många gånger är kanske inte den här. Men den Jesus lärde ut lär vi oss här i kyrkan i alla fall. Om vår fader. Och efter gudstjänsten så kan du ta med ett litet plastat kort med tre böner att be på hemmaplan. Vår fader är på ena sidan och på, som ni ser, på andra sidan. Så finns det två andra böner, en morgonbön av att säga idag Jesus var med mig. Idag Jesus var i mig. Idag Jesus vill jag komma ihåg att du älskar mig. Idag Jesus hjälp mig att älska. Som en morgonbön. Och hittar du inte egna ord så ta med ett kort och börja vila i andras formuleringar. Och här finns också en Jesusbön som många har bett genom generationer. Där man kan också ställa ner sig och andas in och ge Jesus Kristus, Guds son. Och sen andas ut. Förbarma dig över mig. Var närvarande med ditt bästa in i mitt liv. Så ta gärna med ett sånt där kort om du vill ha stöd för dina ord i bön. Och nu ska vi strax fira nattvard, men vi sjunger en sång först. Och i nattvarden så får vi ju just erfara det här. Guds nåd är större än våra tillkortakommanden. Vi kommer med våra liv in i den här stunden, säger som det är. Överlåter oss själva med allt det vi är och tar emot honom.